Who are you?
I'm no one.
I was raised to do one thing. Nothing to fight for.
Nothing will stand in our way. I will finish what you started.
There are stories about what happened.
Jedi. They're real.
The Force. It's calling to you.
Alright, god morgon. Vi var ju bara tvungna att köra den trailern. Det går inte att ha en session som heter så här och inte köra den. Konstatera att det rummet vi fick är pyttelite för lite i förhållande till mängden folk som kom. Det här var en extra insatssession som vi fick frågan från Tech Days. Bara, du, vi har ett rum ledigt, vill ni köra? Vi bara, jajamän, vad ska vi prata om? Windows 10 Server 2016, japp. Så det finns tydligen ett hyfsat stort intresse och tack för att ni kom hit hela gänget och för er som står upp, jag beklagar, jag kan tyvärr inte trolla fram fler stolar bara sådär, men det är bara en timme och ni ser ju rätt unga och friska ut så det ska nog, ja inte alla, men det, jag menade inte dig.
Nej, nej, ung och frisk, jag är varken det ena eller det andra. Det är helt riktigt.
Ja. Jag heter Johan, arkitekt på Knowledge Factory. Micke Nyström, också arkitekt på TrueSec. Bittra konkurrenter, men idag så kör vi givetvis. Jag fick ihop det rätt, det står så.
Ja, just det. Det är riktigt. Jag bytte till. Det är så bra tycker jag när man jobbar på små bolag. Man kan liksom ha sina egna titlar, eller hur? Vi pratade inte om det när vi höll på att presentera. Man står så att man är en presenter. Fan. Distinguished presenter, eller...
Var du micken på ens?
Ja, micken är på.
Ja, det var bra. Ja.
Och då var det principal distinguished presenter. Man kan vara allting. Så, och det gäller ju att liksom tävla med alla andra. Det är bara att kolla på Microsoft-titlarna. De är för fan flera kilometer långa nu.
Ja, men det coolaste titeln är väl något technical fellow.
Det är kort, men jävligt cool. Det är ja, helt riktigt.
Hörrni, ja. Det som händer här på Tech Days händer ju inte bara på Tech Days, det händer ju online också. Är ni inte med på Twitter så se till att bli med på Twitter. Det finns inget bättre medium att snabbt få koll på vad som händer, framförallt inom IT-sfären. Så kommentarer, foton, grejer, tagga dem med TD, SV, hashtaggen. Frågor, skicka dem till mig i Nyström. Vi är generellt hyfsat duktiga på att svara, både på mejl och på Twitter. Mm. Inte varje dag kanske, men oftast. Så då kör vi. Har delat upp den här sessionen i fyra block. Coola grejer i Windows 10. Coola grejer i Windows Server, hur man rullar ut Windows 10, hur man rullar ut Windows Server. Så, enkelt och bra.
Ja, och då är det fyra sessioner och vi har 60 minuter på oss.
Ljudet suger.
Ljudet suger, ja.
Som att det inte hörs.
Rar.
Jag vet inte. Det studsar eller är det bara dåligt ljud generellt?
Är det min mic? Mick.
Jag kan se. Här finns ett mixerbord. Ja. Här är ju jättekul knappar på det. Och Micke pratar lite så.
Han pratar lite. 1, 2, 3.
Bättre. Jag fick tumme upp. Det är bättre.
Ja.
Ja. Det brukar normalt inte vara fallet att micka den som är tystare av oss.
Ho, ho, ho. Ja. Yes!
Ja. Windows, ja. Windows 10, med ljud.
Med ljud.
Hur många är det som kör Windows 10? Rätt upp och ner. Det är typ hela gänget. Det man märker rätt kvickt när man börjar sätta upp och använda det här även i produktionsmiljöer, det är att användarna faktiskt tycker det är helt okej. Mamma, pappa, barnen har uppgraderat. Det var ingen större utbildningsinsats. Pappa uppgraderade själv. Han är snart 80. Han sa inte till mig heller, det är helt chockad. Grejen är att kan man Windows 7 så får man stil på det här. Men för er som är IT-proff så hänger det lite grann och även utvecklar. Det är mycket i bakgrunden som påverkas. Kontrollpanelen är nästan borta. Det kommer ändå vara mer borta i den som släpps nu i november, Threshold 2. Och för på sikt så ska den ju bort, men nu gör man de flesta inställningar i settings. Ni har märkt att applikationer, fönsterhanteringen är bra mycket bättre än den var i både Windows 7 och Windows 8. Där man kan ta universella appar och faktiskt hantera dem som ett vanligt fönster. Vi har fått de första konsolförändringarna sen, jag minns inte riktigt när. Kommer gå igenom dem lite grann sen. Och det gäller både kommandoprompt och PowerShell. Startmenyn går ju bara inte att missa. Den går liksom resizer och dona, anpassa för både desktop-användning och för tablets och liknande. Cortana, ja, den är inte riktigt i alla länder än, men det kommer fler länder nu supporterandes i novemberutgåvan av Windows 10. Och det går faktiskt att använda den som allt från köra kommandon till diktafon till vad man nu vill ha det till. Ofta så pratar man betydligt snabbare än vad man skriver. Och med lite träning så kan man få den här funka ganska bra. Hårdvara. Windows 10 är ju utvecklat i samarbete både med AMD och Intel, så det innebär att man tittar på nya Skylake till exempel som kom från Intel och det redan börjat komma lite maskiner med dem. Nu märker man att shit, jag kan ha en Toshiba laptop med 14 timmars batteritid. Det tycker jag är ganska coolt. Mycket strömsnål CPU, snabb som rackaren. AMD har ju sitt Carrizo-chipset. Vi har haft demo här på Tech Days på kamo, infraröda kamo som både fixar facial recognition och även ögonskanning, iris-scanning. Test demade på keynoten, till och med en sån kamera i en telefon nu. Och allt detta har Windows 10 stöd för. Ben Armstrong demade device guard på keynoten, säkerhetsmässigt. Möjligheten att försöka mitigera eller hindra de här vanligaste passing the hash-attacker. Ska visa hur man sätter upp det, för det gick inte igenom på keynoten, men konceptet som sådant finns ju där. Och Hello var ju namnet på den feature när vi har just den här kameran eller andra biometric-inställningar för att kunna logga in. För om så var lyssnat på Kent session igår eftermiddag vid tresnåret så visade han hur man kan hantera Windows 10 både med agent och utan. Antingen att man kör med fullfjädrad config manager agent eller så struntar man i det och kör med den inbyggda MDM management kapabiliteten i Windows 10, och det kan man även göra Windows Intune. Samma sak där. Ni kan alltså sätta mängder med policies och inställningar. Inställningar som inte finns som GPO idag och som troligtvis inte kommer som GPO heller. Utan det finns fler möjligheter där, och då ser man ganska tydligt vad det är på väg. Kommer vi köra legacy AD i 15 år till? Kanske, kanske inte. Kanske inte alla gör det. Ni såg säkert att Azure AD fick en ny kompis för några veckor sedan som heter Domain Services. Ligger i preview. Den har GPO. Inte så många, den har två. Den är en för user och en för computer. Men om ni bara tänker till lite, vad är det Microsoft gör? Jo, de flyttar fler och fler funktioner till molnet. Så nu finns det faktiskt, de menar sig att ni driver en liten business. Ni är ju 10 användare. Behöver ni ha en lokal domänkontrollant? Eller duger det gott att kunna joina maskiner till en som står i molnet någonstans som en tjänst? Ni får ju inte LM, ni får ju Kerberos. Era appar funkar. Det är ingen Azure AD-join, det är som riktig join.
Vi har ju en kund som vi var oss alldeles nyligen i Norge. 13,500 användare. Och de har ungefär samma design som kommuner har. Alltså ett skolnät, och, alltså elevnät och lärarnät.
Kommundesign. Klassisk.
Och där har man två interna domäner som inte är ihopkopplade. Ungarna är mer än ena och lärarna är den andra. Och så kör man Office 365. Så på något sätt då så ska det kopplas ihop. Och lärarna vill göra följande. SharePoint lokalt så att de kan lägga grejer i mappar och så ska ungarna komma åt det som är med i en annan domän som det inte finns någon trust till, som man vill synka till Office 365. Och det har man hållit på med 2 år ungefär. försökt få det att funka. Och det suger purjo, helt enkelt. Så när jag var där och pratade med dem så sa jag det, men varför ens ha arbetsstationerna i domänen? Jo, men du vet, vi måste ju rulla ut dem och det bla bla bla, allt det här. Ja. Eller så får bara ungarna varsin dator och joinar en direkt i Azure AD, så är de med i ett lokal AD i alla fall, utan att vara det så kommer de åt alltihopa. Då hade jag 24 stycken personer i ett rum som såg ut som 24 stycken jättestora fågelholkar.
Va?
Och sen så förklarade vi hur det funkade. Därefter tog man ett principbeslut. De ska bara ha en lokal domän och den är bara för lärarna. De andra hanterar man bara i Azure AD istället.
Funkar. Sen så, som vi har pratat om på både uppgraderingssessionen i igår och som även nämndes under keynoten, med Windows 10, med Office, med kommande hanteringsplattformar, så har vi ju en helt annat tänk när det gäller uppdateringar. Uppdateringarna är kumulativa. För att komma upp till dagens datum på en Windows 10 så klämmer man på två uppdateringar. En servicing stack och en kumulativ update, that's it. Ni behöver inte längre liksom trycka på 45 patchar. Eller som jag råkade starta upp en Windows 7 som jag hade haft liggande typ i 2 år som en NVM. 206 patchar liksom. Ja, tack för den liksom. Utan det är en eller två patchar som ska på.
Bara patchar inte du dina demomaskiner offline varje dag?
Nej, inte den här.
Nej,
inte. Nej.
Jag bara kollar.
Ja. Ja. Men låt oss kika lite grann på det som är nytt och skoj och kul. Det som folk liksom, varför man även ska fundera på. Det här ska bara sparka igång några virtuella maskiner som jag har haft liggande.
Medan du gör det så är det så att det som definierar vad vi tycker är kul är inte riktigt alltid det som liksom är med på den där officiella listan över saker man ska tycka är kul. Är ni med? Det är väldigt personligt vinklat det här. Det här tycker vi är kul. Sen finns det andra saker som är med på den här listan och de är inte alls speciellt. Jag vet inte om ni kommer ihåg på NT4-tiden, då gjorde Microsoft mycket reklam för OpenGL. Och det enda de åstadkom var en skärmsläckare som förbrukade all CPU-tid. Men shit vad det marknadsfördes hårt. Varenda kurs hade man 4 kapitel om OpenGL och så frågade deltagarna, varför måste vi kunna det här? För att det står i de här kapitlerna. Finns det någon praktisk nytta? Det finns en skärmsläckare.
Så, nu fick jag det rätt upplösning också.
Ja.
När man börjar kika runt i till exempel inställningar så ser man att det här är ju en universell app som allting annat. Det innebär att när man sizar om appar så beter de sig olika, de ändrar utseende. Det är ett kännetecken för en universell app. Den går givetvis att köra fullskärm, den går att hantera även om man sitter på en platta och sitter och pekar med tummar och pekfingrar och allt vad man har. Och även på maskin och laptop som faktiskt fixar touch. Och det handlar om att helt enkelt bara lära sig var de nya grejerna ligger. Jag pratade igår om just uppdateringar, Windows 10. Ja, vill man inte ha de senaste releaserna hela tiden så väljer man att man inte har det helt enkelt. Skippa det. Sitter man inte med VSUS och Config Manager så kan man faktiskt nyttja kompisarnas bandbredd på lokala nätverket eller flygplatsen för att få ner uppdateringar. Det finns peer-to-peer i Windows, men för er så är det i stort sett inte aktuellt, utan det är liksom om man inte kör VSUS, om man inte kör Config Manager, då funkar de här grejerna. Annars är det ganska coolt med just fönsterhanteringen, att man har en applikation, utforskaren, och vill liksom bara snappa den till vänster, så kan jag antingen dra och släppa, men jag kan också använda korttangenter till att liksom flytta runt de här olika håll- och väderstreck. Vi har virtuella desktops. Jag ska bara kolla en detalj här. Där man helt enkelt skapar upp nya desktops som man använder och har andra grejer på. Och sen så kan vi då självklart växla mellan de här kors och tvärs, fram och tillbaka. Det finns korttangenter på det också. Kontroll vänster, pil höger. Får man upp dem på det sättet. Windows vänster, Windows pil höger. Då sätter vi fönstren på olika ställen. Dubbelklick så är vi tillbaka. Om jag nu vill ha ett nytt fönster så finns det kortkommando för när jag också vill jag stänga ett, så kan jag göra det. En virtuell desktop. Så i det här fallet så har jag 2 virtuella desktops, en med Notepad och en med Explorer. Stänger jag den sista med Ctrl-Win-F4 så flyttas det fönstret automatiskt tillbaka till föregående virtuell desktop. Så nu har jag en virtuell desktop med 2 olika fönster. Ni märker att saker som kommer i Windows 8 ligger kvar. Man kan ha sjukt kul med kortkommandon. Om ni vill ha ett prank som ni kan spela på kompisarna på jobbet eller Facebook, så kan ni använda Control Shift och så massa nuffror. För då kan man alltså ändra storleken på, jag bara hitta rätt, så. Saker och ting. För även desktopen är ju en katalog. Samma sak som ni har i utforskaren. Om ni går in på C-kolon och kör ni samma kommandon där. Bläddra mellan olika. Snabba, smidiga sätt att stuva runt i Windows. Jag hoppar tillbaka till den här så det blir som vanligt. För er som pysslar med konsolerna, PowerShell. Som standard när man tar upp Power-menyn så är det ju en kommandoprompt. Den kan vi byta ut. Så att vi istället kör med PowerShell där. Navigation, ersätt kommandoprompten med PowerShell, ja tack. Så nästa gång jag högerklickar på startmenyn eller som jag körde kortkommandot Windows X, så ligger nu PowerShell där istället. Vill jag ha en lista på alla applikationer som är installerade, alla universella appar, kan jag köra PowerShell-kommando för det. Jag ska bara ändra typsnittet så de som står upp där bak har en sportmössa och se någonting överhuvudtaget. Och då kan jag antingen köra Get App Packages, AppX Packages. Och så får jag en lista på alla som ligger. Jag kan köra samma, bara spesa ett namn. Köra name och så till exempel OneNote. OneNote, stavas så. Och så får jag bara upp infon om OneNote. Och det coola med de här bitarna är att många av de här apparna som jag kan hämta information om, de kan jag också plocka bort. Det finns en motsvarande remove AppX package. Sen finns det de som är installerade av systemet. De är ju inte per användarprofil utan de är per dator. Och då heter det AppX provisioning packages. Och då kan man titta online på alla som finns där. Och många av dem kan man plocka bort. En del kan man inte plocka bort. Jag kommer visa lite grann sen hur man anpassar det här under utrullning. För det finns en del företag som kanske inte tycker att man ska ha Edge som första val som browser. Man kanske inte ens vill att den ska ligga här på start eller taskbaren som standard. Det kanske är så att ni vill plocka bort Xbox Search och, eller inte kanske inte Search, men supportappen till exempel. Kanske inte finns någon anledning att slutanvändarna ska köra det. Så då ska jag visa hur man anpassar och donar lite senare. Och det är också man kan blocka appar som inte går att ta bort med hjälp av App Blocker. Samma sak där. Samma sak i Windows 10 så ligger ju PowerShell 5 en preview. Det är ju inte den riktigt färdiga versionen än. Men den har ändå liksom nya coola funktioner som jag normala fall så när jag ska ha en kört PowerShell-kommando och ska ha massa parametrar till det så är det liksom man tabbar sig runt som en tok. Men nu kan jag använda Control Space och få upp en liten meny på de alternativ som finns. Och så kan jag använda mina pilar och pilla runt. Och så välja någonting med Space då, så kan jag köra det. Det är lite enklare. Det finns ju givetvis Show Command också. Det går ju att köra. Det har ju funnits en stund om man vill titta på vad som finns tillgängligt. Tittar vi övrigt på de inställningar som ligger i konsolen. Kan ta upp en hedlig gammal kommandoprompt bara för att det är lite legacy och lite kul. Då ska jag ta dö på ljudet på den här också. Så. Ska bara skruva till färgerna lite så den blir trevlig. Så någonting. Vackert. När vi listar saker och ting. Och vi resizar fönstret. Så märker man ju att de här sakerna följer med och flödar. Det ligger alltså en hel hoper nya inställningar för just konsoler som även är för PowerShell. Det innebär att jag även kan söka. Så om jag är till exempel i den här katalogen. Ska vi se, ska jag hoppa till min users-katalog tänkte jag. Johan. Och söker på... vi gör så här. Jag har gjort en listning. Jag kan söka på Ctrl F. Musik till exempel. Och hitta den music där. Det är så samma som ni har i Notepad. Ctrl C. Ctrl V, paste funkar. Om ni är inne och klippar kod i PowerShell eller i för gud förbjuder batchfiler som innehåller såna här curly quotes och konstiga fnuttar från hemsidor som det ibland blir, så brukar PowerShell generellt bli ganska upprört när man liksom försöker köra dem i koden. Nu är kommandoprompten så pass smart även PowerShell att den stripar bort dem här och ersätter dem med vanliga straight quotes och raka såna här enkel fnuttar Så slipper man liksom bekymmer på grund av det. Jag vet inte hur många gånger man har suttit och kört liksom search replace på kod som man har fixat till. För de som var riktigt så där hardcore och tuffa så finns det ju möjlighet att under kallusfliken här man kan sätta lite genomskinlighet så man kan se halvt igenom. Jag har inte riktigt begripit vad den ska vara nyttig för, men det är ju coolt.
Jag tror ju att det där är en sån här utvecklargrej. Någon utvecklare satt och sa, shit vad coolt! Och sen så la de bara till den.
Jag tror mer att det var typ någon annan plattform som hade det också, så vill man vara likadan.
Så kan det också vara. Ja. Feature by feature compare.
Ja. Men det är coolt. Det är första gången vi får lite förändringar i liksom konsolerna. Och en mygga i fucking oktober. Helt otroligt. Ja. Ja, ja. Sånt är livet ibland. Annars så har vi notifieringscentret. Här är mycket kul grejer som dyker upp. Och en del brukar bli förbannade för här dyker upp massa såna här maintenance-meddelanden att din dator är lite långsam för min sand. Det var tre applikationer här som startade lite långsammare än de brukade göra. Och så börjar man leta runt och liksom, okej, hur du säger, vad gör det här? Kontrollpanelen. Glöm att ni hittade inställningar längre, utan det går tillbaka till kontrollpanelen och Action Center så kan ni plocka bort de meddelanden där. Men här kan vi till exempel sätta maskinen i tablet mode. Här är ju vanliga desktop-läget. När jag pillar in ett tangent på din Surface och ändrar den och så blir den liksom fullskärm istället. Det är liksom skillnaden där. Men här får man ju fler och fler funktioner. Allt eftersom man lägger till grejer i Windows och konfar grejer. Men det är en snabb genväg för att få meddelanden och liksom korta genvägar till inställningar, VPN-klient eller vad det nu är för någonting. Så ja, Cortana ligger till vänster hörnet givetvis om ni har aktiverat det, om ni kör på engelskt och inte i Sverige.
Och ja. Sånt.
Ja. Så det är lite sådana små grejer som jag tycker är coolt i Windows 10. Sen så nämnde jag just det här med att Ben Armstrong delade, eller demade, Virtual Secure Mode. Eller Device Guard som det egentligen heter, men kallas Virtual Secure Mode. Och kontentan av den biten är att när man använder verktyg som i normala fall hade delat med sig lite väl mycket information om vad som finns i Windows. Som här till exempel när jag har en maskin utan Virtual Secure Mode. Så ser man ju mig som användare och mitt lösenord, höll på att säga i klartext, men man ser min hash. Och då kan man med samma verktyg använda det som ett lösenord för att logga in till resurser som normalt sett jag hade haft access till enbart. Men eftersom Micke då körde det här verktyget så kan han nu använda min hash för att logga in och se grejer. När man har Virtual Secure Mode på, då ser det lite annorlunda ut. Då blir det här istället, att nej, minsann, den är isolerad i data, att glömma att du kommer åt det, du kan inte använda det. Det som jag inte är säker på nämndes under keynoten, jag kommer inte ihåg om det nämndes på keynoten, vilka gäller det här för? Det här skyddet som finns nu i Windows 10, vilka användare gäller det för? Alla användare eller bara domänanvändare? Bara domänanvändare. Glöm lokala konton. Det skyddar bara domain users och givetvis domain admins och liknande också, men domänanvändare generellt.
Och det finns inte heller i alla versioner av Windows 10?
Nej, nej. Det är bara Enterprise. Men ni kör väl inget annat, eller hur?
Igår kväll hade jag den diskussionen. Då var det en kille som sa så här, ja, men det är ändå ganska många företag som kör Pro-versionen. Absolut. Jag vet att det är
ja,
det.
Ja, men det är folk som kör Fiat också.
Ja, fan, precis. Det... Då gäller det bara att förstå Pro. Pro står alltså för professional. Alltså avancerad hobbyist. Okej. Okay. Så ni som då har ett företag där ni inte har personal utan att alla är hobbyister och är där för att det är skoj, inte för att jobba. Då kör man professional, för det är inte företagsversionen. Det är jätteenkelt. Så köp inte Pro och säg att allting saknas. Skaffa istället Enterprise och ha säkerhetsfunktionerna. Så enkelt.
Alltså jag tycker väl att om man köper professional och tycker att någonting inte finns där, då har man egentligen inte rätt att gnälla alls. Utan
nej, det... inte när det finns liksom i en andra. Det är lite grann för att gå till McDonald's och bara, ja, och så har de ingen bordservering. Shit vad dåligt. Bara, du är på Donken. De har inte bordservering. Det är väl jätteenkelt liksom.
Vill du ha bordservering, gå till något annat.
Ja, liksom. Då får man gå någon annanstans.
När man sätter upp det här så krävs det att maskinen har lite hårdvarustöd. Nu syns det lite halvdåligt här, men man ni måste ha Secure Boot. Det måste vara UEFI fixar eller aktiverat i BIOS. Ni måste ha ett TPM-chip som funkar. Antingen så har man i det här fallet så har jag mjukvaru TPM, det är samma som ligger i Surface Pro. Vilket är rätt häftigt. Man kan ha TPM-chip i mjukvara. Men, eller hårdvara givetvis. Men de här behöver man aktivera. Och sen så behöver man sätta en skojig policy för att det ska funka. Den ligger i de nya RDM-mallarna. Jag visade igår på min upgrade-session som även ligger inspelad på nätet, höll jag på sig, men de spelade in den. Sände live också visade det sig. Man sätter den här policyn och sen så konfar man även i BCD-entryt på maskinen. Så lägger man in att den ska launcha det här. Och det är egentligen all config som gäller. BIOS. Sätt policy. Ändra BCD:n. Klart. Och det som händer när man startar om maskinen där sen det är att man tittar man i sin task manager. Så har man inte bara liksom system som alltid har legat där utan man har en ny secure system som ligger, som man ser, som är den här extra virtuella kärnan som nu kör alla säkerhetstjänsterna. Så det är faktiskt som att ha två Windows 10-maskiner i en när ni aktiverar den här funktionen. Så ni måste ha Hyper-V installerat. Ni måste ha en CPU som supporterar Hyper-V. Det vill säga virtuellt aktiverat och slatt aktiverat eller slatt inte aktiverat, men man måste ha det stödet i processorn.
Precis. Och det är ju, om man ska vara lite elak och hårdare hela, har man någonting som är så här 5-6 år gammalt, då brukar inte det här fungera.
Faktiskt. Nej, måste men har ni någonting som är lite nyare så funkar det.
Å andra sidan, om det är 5-6 år gammalt så är det inte supporterat att köra Windows 10 på grejen i alla fall. Så,
Ja, men det var lite om klienten. Och sen så hade du lite om servern.
Ja.
Ska jag bläddra?
Ja, du kan bläddra lite snabbt.
Så.
Precis. I Windows Server gör man massor med nytt. Ta nästa. Ja, men det står ju vad det är för någonting.
Ja, förlåt då.
Windows Server 2016 är en påbyggnad av Server 2012 R2. Så tyckte man om Server 2012 R2 så är Server 2016 samma sak som nästa årsmodell. Det är lite snyggare askkoppar, det är lite snyggare lack. Sätena är lite skönare, men i grund och botten så är det samma bil. Det är inte så att man har bytt helt och hållet, utan man har lagt till funktioner. Man har tagit bort en funktion. Är det någon här inne som kör Network Access Protection?
Nej.
Då behöver ni inte vara ledsna, för den funktionen är nu helt borta. Bort, så. Den var inte bra från början.
Vi hade en där borta som körde.
Okej. Okay. Jag är hemskt ledsen.
Han sitter och hulkar nu.
Och vi som precis skulle installera. Ja. Det finns ett antal saker som är coola. Jag tänkte faktiskt visa en sak först och främst. Och det är bara generellt sett. Det här med PowerShell. Hur många är det som använder PowerShell här inne? Okej. Av alla ni som använder PowerShell, hur många av er laddar fortfarande hem utilities? Det är bra. För efter ett tag så upptäcker man att man behöver inte. Exempelvis.
Massa knappar på den skälen.
Till exempel så skulle man kunna ladda hem den här modulen. Det här är Twitter från PowerShell-prompten. Vad ska man använda det till? Kan någon komma på en vettig idé? Okej, säg att vi har en massutrullning och vi har många tekniker som behöver veta att allting funkar. Istället för att använda e-post eller webbsida så kan man skapa en privat Twitter-kanal som alla kan jacka in på och se när grejerna rullas ut. Då lägger man alltså in Twitter som en del. Jag har en del kunder som gör en helt annan sjuk sak och det är larm på servrar. Alltså när servern startar om eller flyttas eller någonting händer, då har man ett scheduled task som twittrar. Det är någon som har flyttat mig. Jag är inte där jag ska vara. Kom och rädda mig för helvete. Ja. Och det är jättesvårt att twittra faktiskt. Till exempel så här. Send tweet message. Vad ska vi skriva då?
Fullt hus.
It is a full.
It's a full house.
Det ska vi inte skriva. Och så lägger vi till hashtag TDSV. Så, boink, boink. Klart.
Ja, det kom här. Jag ser det.
Ja. De flesta hade förmodligen valt att leta efter en command line, twitter.exe, rätt, försökt att få in den där. Det är dags att lägga av med det där. Jag behövde ha wake on LAN här igår morse, helt enkelt för att jag har ett par servrar som står på skrivbordet och då måste man sträcka sig. Och jag är fet, gammal, trött och lat så att jag orkar inte det. Så då letade jag och hittade naturligtvis hur man bygger ett UDP Magic-paket med .NET-funktionerna. Och alltså har jag en PowerShell-modul som kan köra Wake on LAN. Den är inte postad ännu, men den ska postas. Det gör att man kan göra väldigt mycket roliga saker med just PowerShell. Och när det kommer till just Windows Server 2016 så handlar det väldigt mycket om att automatisera saker. Och då använder man PowerShell. Så mitt råd till er är att se över floran med tredjepartsprogramvaror. Har ni 100 tredjepartsprogramvaror, räkna med att ta bort 100 av dem och ersätta dem med PowerShell istället. Förmodligen behövs ingenting, utan det är bara någonting ni betalar och någonting ni ska hantera och administrera. Och dessutom så kan det kanske inte vara jättesäkert alla gånger. Så att, det gör vi. Men i Server 2016 så har det hänt ett par saker. En av de funktioner som har hänt är någonting som man kan använda på två olika sätt. Man kan använda det på det sättet som Microsoft har tänkt sig att man ska göra. Det vill säga det som kallas Host Guardian eller Host Guardian Services. Möjligheten att köra det som kallas för Shielded VMs. Alltså virtuella maskiner som är skyddade. Du är hoster, okej, du äger plattformen. Men du kommer inte åt virtuella hårddiskarna, du kan inte se processerna, du kan inte röra maskinerna, du kommer inte åt någonting inuti. För det ägs av kunden eller din hyresgäst som man brukar säga. Att sätta upp det är inte jätteenkelt. Men ibland vill man ju bara ha ett virtuellt TPM-chip så att vi kan lära oss att rulla ut Windows 10 med BitLocker utan att behöva ha fysiska maskiner, eller hur? Och för att kunna göra det så kan man slå på det där. Kravet för att det ska funka, du måste ha en maskin som har TPM-chip. Så enkelt var det. Nummer två, du måste köra Windows Server 2016 Technical Preview 3. Och ni måste lägga till en roll. Och du måste lägga till... Det finns två stycken, men ni behöver inte lägga till... Det är inte Host Guardian Services, utan det ni letar efter heter... Ser den? Den där. Host Guardian Hyper-V Support. Det är den man behöver lägga till för att det ska funka. När man väl har gjort de där bitarna och lagt till det där, då har man möjlighet att faktiskt slå på just Secure Boot. Så när man skapar en virtuell maskin så har du en per automatik Secure Boot. Och det finns två olika mallar för det här dessutom. Man kan antingen köra Microsoft Windows eller Microsoft UEFI Certificate Authority. Den översta är till för Windows 8, 7, 10 och så vidare. Och så vidare. Den andra är till för X-system. Pingvino. Grejer liksom. Och det man behöver göra sen är att slå på det som heter Enable Trusted Platform Module. När man har lagt på den så hej hoppsan, då har man lagt på den. Det där kan man göra med PowerShell. Och när man inte har det som heter Host Guardian Services installerat och alltihopa så är kommandot, då ska vi se om det ligger i. VTP VM. Nej. Add. Där. Den heter Add VM TPM. Den heter Set VM TPM och den heter Get VM TPM. När man har lagt på de här funktionerna så kan man använda de verktygen. Och det man gör är att man skapar en så kallad Local Key Protector. Vanligtvis så ska man ha en central Key Protector. Det är det som är hela poängen med Shielded VMs. Men nu är det inte skyddsmekanismen du är ute efter. Det är bara att ha en virtuell maskin med TPM så att vi kan testa att BitLocker funkar. Utan att behöva hålla på med fysisk hårdvara. Då startar man upp en sån här maskin sen. Just det. Isolated user mode is off. Det var någon som kraschade upp den maskinen. Ja. Ja, det var jag dessutom. Startar man upp den sen så har man vanliga BitLocker inuti. Varför är det då en fördel att göra det här virtuellt istället för fysiskt? Hur många har gjort följande? Lagt in ett lösenord i en maskin som är skyddad med TPM och glömt bort lösenordet? Jag också. Vi har en kurssal och där var det 4 stycken studenter som hade gjort det också. De datorerna skickar vi sedan in till hårdvarutillverkaren som lödde bort TPM-chippet och ersätter det med ett annat. Det är inte så att man liksom hackar sig förbi det där. Det finns liksom ingen reset-knapp. Och har man 10 stycken testmaskiner och det är flera som håller på labbar så kommer det att kosta i hårdvara. För helt plötsligt så är det bara, jag har ingen aning. Testa password. Nej, det är något annat. Tryck hårdare. Det funkar liksom inte. Fördelen med att göra det virtuellt är naturligtvis att man kan bara kasta den virtuella maskinen och börja om från början. Men i Hyper-V så finns det massor med andra roliga saker. Och det är faktiskt Hyper-V som är den liksom... Det är tillsammans med storage är de 2 stora bitarna. Bortsett från identitetshantering och Azure AD, ADFS och mer PowerShell support och DCS och så vidare. Men man får några saker som jag tycker är intressanta. En av dem är, och det låter ju så jävla sjukt det här, men det är faktiskt intressant. Det heter checkpoints. Och då har man production checkpoints och så har man standard checkpoints. Jag tycker alltid att det är kul när det förut heter snapshots, eller det heter checkpoints också, eller hur? Om vi nu har production checkpoints, vad hade vi då tidigare? Non-production checkpoints? Hur många var det som körde det i produktion? Det är kind of checkpoints. Det skiljer sig nämligen. Den där, den använder backup technology för att garantera att man får en data consistent checkpoint. Den där, den skapar en application consist. Okej, så man får antingen välja att datat är okej, eller att appen körs. Hur många väljer data? Det hade jag valt. Hellre att appen kraschar men datat är okej, än att appen funkar men datat är förstört.
Det coola är att det inte bara för Windows där den använder VSS utan även för andra plattformar, typ yes. Linux, Pingvin, där den flashar till disk när man använder den här.
En intressant sak med det här är att en bieffekt av det här är att man har bytt ut ett backup-API. Så förut har det varit så att varje backup-tillverkare som pluggar in sig i Hyper-V är tvungen att bygga sin egen provider. Och de har byggt de här med olika framgångsnivåer. En del har gjort dem så att de fungerar och en del har valt en annat spår. På det här sättet så kan alla backup-leverantörer använda samma plugin. De kan använda Microsofts provider och därför behöver de slipper de skriva sina egna verktyg. Och därför så, ni som kör Hyper-V ska naturligtvis kontrollera en sån sak. Det där backup-programmet jag köper, kommer ni att använda den inbyggda driven? Och om leverantören säger, va? Då ringer man någon annan. Och det kommer ni ha. Okej, vad gör man mer för roligt då? Man gör det här. Och inte alls det där, utan det här istället. Man gör någonting som kallas för PowerShell Direct. Och PowerShell Direct betyder att man kan kommunicera från hosten till den virtuella maskinen. Man måste vara autentiserad. Men man kan kommunicera med maskinen även om PowerShell Remote inte är aktiverat i andra änden. Även om maskinen som är virtuell faktiskt inte ens har ett nätverkskort. Den måste vara på. Men det är ungefär där kravet är. Om man inte behöver kommunicera över nätverk utan kan göra alltihopa från hosten, vad vinner man då? Jo, när man automatiserar, bygger och hydrerar så kan man sitta i en och samma prompt och göra precis allting. Jag kan kontrollera allt. Och jag kan konfigurera och modifiera nätverk. Jag kan starta om den, jag kan byta namn, jag är inte beroende av namnupplösning, routing, brandväggar och allt det andra som man vanligtvis alltid är beroende av. I det här fallet så tar vi och laddar in våra credentials. Och frågar vi någon säkerhetspingvin så säger han, så där ska man absolut inte göra. Och det är helt riktigt. Men det gör jag ändå. Jag har två stycken virtuella maskiner. Den ena heter GV01 och den andra heter DC01. Två stycken vanliga Windows Server 2016. Den ena är en domänkontrollant, den andra är en member server. Egentligen inga konstigheter alls. Okay. Om vi kör det där kommandot så ser ni att jag kan göra en getvm och så gör invoke command dash vm grid eller vm name, spelar ingen roll, och så skickar jag in mina credentials och så tar jag ett skriptblock och sen så kollar vi att vi kör på den maskinen och så kör vi who am I. Och med lite tur så funkar det också. Okej. Okay. Det där är inte mycket behörigheter, eller hur? Jag är administratör. Det är på något sätt jävligt uppenbart att jag är administratör för att den säger att jag är administratör. Men och jag är med i gruppen liksom. Allting verkar okej. Okay. Varför blir det så här? För det här slogs jag med ett par timmar. Och så bara, vad fan är det frågan om? Och det är likadant på DC01. Jo, så här är det. Vi tar upp den här maskinen och loggar in på den. Man måste också ha rätt lösenord. Det är en bugg som jag hoppas de ska fixa så att man kan skriva in valfritt lösenord och det funkar ändå, men det kommer att dröja ett tag innan de löser det problemet. Om vi klickar här och så skriver vi CMD och så tar vi och gör det igen uppenbarligen. Ska vi se att vi kan få upp en kommandoprompt här någonstans. Dum-tudum-tudum, CMD. Run as administrator. Jag får upp UAC-kontroll, eller hur? Får man det vanligtvis när man är inloggad som administratör på en server? Eller på en arbetsstation för den delen heller? Får man inte. Man får det bara när man är en användare. Det är därför ni inte kan köra Metro eller moderna applikationer inloggad som administratör. Därför att det kontot kräver inte elevering. Men när man rullar ut maskinen via Microsoft Deployment Toolkit, då aktiverar man det. Så, om vi kör secpol.msc.
Gamla hediga.
Ja. Riktiga verktyg. Local policies, security options, security. Och så går vi längst ner så kommer vi se att det står admin approval for the built-in administrator account. Default är nämligen disabled. Så om du tar en Vim image, en Vim-fil direkt från Microsoft som är syspreppad och använder den för att bygga din virtuella maskin så kommer det funka rätt upp och ner. Rullar ut den med Microsoft Deployment Toolkit. Inte 100 på Config Manager, men jag tror att den gör likadant där. Så kommer de att ändra den här funktionen och då funkar inte det här. Stäng man av den där, botar om maskinen så kommer det gå jättebra att göra precis det vi ska göra. Restart. Och ska vi stänga den. Och så plockar vi upp den här. Och så går vi dit. Och så hoppas vi på att den är online. Den är uppe nu, eller hur? Ja, den är uppe nu.
Ja, den är. Absolut.
Absolut. Vi tror det. Och helt plötsligt så har jag alla privileges som jag ska ha. Och det betyder att vi sen kan gå vidare och till exempel renamea nätverksadaptrar, lägga till nätverksadaptrar, konfigurera, starta upp.
Och alla de här exemplen har du självklart laddat upp någonstans? Nej.
Nej, men jag ska. Så vad jag är ute efter, det är att jag kan på ungefär 200 rader PowerShell-kod bygga en domänkontrollant från en blank VIM-fil. Convert, apply, starta upp, logga in, gör alltihopa klart. Och det är lite skillnad från hur man gjorde förr i tiden, kan jag ju tycka då.
Stalinskärm.
Ja, ja, du brukar göra det. Det är en vana du har.
Ja, när jag tröttnar så. Nej.
Ja, precis.
Det som är kul med båda de här plattformarna är att ni kan hantera dem precis som ni gjort tidigare. Kan man Windows 7 och Windows 8-utrullning, kan man rulla Server 2012, så är ni ganska hemma på att köra även Windows 10 och Server 2016. Det som krävs lite grann för att ni ska bli kompisar med det här. Hur många är det som kör CM här inne? Många kör 2012 av er. Ja, det är ungefär allihopa. Det är bra. För att kunna rulla Windows 10 så måste ni vara på den plattformen. Glöm CM27. Det funkar liksom inte. Det kommer aldrig funka någonsin heller. Nu är det inte ett krav att man är uppe på den senaste versionen. Men shit vad jag rekommenderar att ni är där om ni ska köra Windows 10. Så det innebär att ni ska vara på CM2012. R2. Servicepaket. CU1. Plus lite hotfixar. Då är ni hemma. Om ni dessutom kör det ihop med ADK10 eller Windows ADK10. Nu kan ju den här plattformen även köra ADK8.1, men då supporterar den inte Windows 10-utrullningar. Och det som är coolt med att ni har den här kombinationen, nu har ni en plattform som faktiskt kan rulla allt. Windows 7, Windows 8, Windows 10 och nej, den fixar inte Windows XP. Men liksom så, allting som är hjälpligt, modernt.
Men då har de tagit bort stöd för XP?
Ja.
Shit.
Ja.
Vista då?
Nej, inte det heller. Nej, inte Vista heller. De hotfixar som jag rekommenderar att ni har det, i alla fall två tycker jag man ska bängla in i dagsläget. Och ska vi se vad jag la dem här. Så. Två stycken hotfixar. Där har vi en, där har vi nästa. Vad gör den första, ni som har koll? Kom ihåg KB-nummer och sånt. I servicepack 1 så la man ju stödet för Windows 10, men så glömde man med det här att man inte kunde importera drivrutiner. Och då la man in det stödet i CU1 och i samband med det så sabbade man också själva importfunktionen för all typ av drivrutin, inte bara Windows 10. Så nu kan man importera dem, men tyvärr efter importen så blir hela driver repositoriet som ni har är helt liksom söndertrasat. Det är liksom bara spaghetti av alltihop. Och då får man då börja om från början, om det har inträffat. Den hotfixen förhindrar det. Så den här hotfixen, den första, den vevar man då in innan man importerar drivrutinen. Och har ni då importerat drivrutinen utan den här hotfixen så då gör vi om igen, ja. Radera alla drivrutiner och så importera igen. Och då använder man lämpligen ett PowerShell-skript för att göra det. Och söker man på PowerShell, Drivers och CoreTech så hittar man en glad post från Kent Åglund. Där man kan köra PowerShell och fjoff, importera, har man löst det. Den andra hotfixen här gör det möjligt att köra offline servicing på Windows 10 i CM. Så ni kan högerklicka på en image där den ligger på site-servern. Hade någon här liggande. Så. En Windows 10-image som jag läste in, högerklicka, schedule updates och så får ni upp en lista på alla uppdateringar som ni har deployat i CM och så kan ni skjuta in dem offline i imagen om ni önskar. Nu för tiden så börjar man ju ställa sig frågan, okej, Windows 10 kommer komma 3-4 gånger varje år. Behöver jag ens bygga referensimages? Tekniskt sett nej. Men ofta så vill man ha in lite runtime så någon stackars applikation i den för att spara tid vid utrullning. Och även om patcharna bara är 400-600 meg stora så tar det ändå tid att veva på dem. Och då kan det kanske vara slukt att i alla fall ha någon form av uppdateringar i sin image. Jag tror ju på sikt att det här med referensimage, det kommer liksom fasas ut allt eftersom. Men för nu så är det sättet vi fortfarande jobbar när det gäller Windows 10 att för att kunna ha lite små funktioner i den. Men det man märker med Windows 10 när man inte har så mycket komponenter i sin image, det är att det går sjukt snabbt att rulla ut den. Till exempel att installera 10 stycken runtimes under utrullning. Det tar typ 2 minuter. Den är grymt snabb på sådana komponenter. Varför vet jag inte, men den är snabb helt enkelt. Tittar vi annars rent krasst på det som behövs, det jag rekommenderar att ni gör det är att ni läser på lite grann. Om ni snurrar in på min blogg, Deployment Research, så har jag knoppat ihop en steg för steg guide, hur ni sätter upp en halvvettig ref-image för Windows 10. Ni kan följa exakt samma guide om ni vill göra det för server. Funkar alldeles utmärkt. Det är inte en supporterad plattform, men den funkar, för den har ju samma setup-motor. Det gäller faktiskt även till och med nanoservern. Det går att få till om man krånglar som bänken, om man vill. Det är inte heller supporterat, men en sekvens är ju en sekvens. Kan ju göra saker i den ordningen man vill.
Ja.
Och då hittar man ju alltid någon idiot som har gjort en sån sekvens.
Mm.
Ja. Finns en artikel på det också. Hur man deployar nanoserver med MDTN.
Ja.
Jag var på en session av någon som sa att det inte gick, så tänkte jag att
jag göra precis. Det. Nej, precis. Det är helt omöjligt. Ända tills det går.
Ja, mm. Precis. Men det här är ju inte bara klienter, det är ju servrar också.
Precis. Och vet ni, jag var nyligen hos en kund och pratade server deployment. Och ett av de sakerna som de önskade, det var just att använda LightTouch. Jag frågade, ska vi inte pre-stage, lägga upp i databas och så vidare? Nej, det går inte. Den organisationen vi har funkar inte på det sättet. Vi är tvungna att använda Wizards. Okej, fine. Och det är ganska vanligt att man använder LightTouch för att rulla ut servrar. Nu går det att använda LightTouch för att rulla ut klienter också, för det var ju det var tänkt från början. Och bara för att ge er en liten hint om vad man kan göra, så kan man göra så här. Istället för att skapa massor med dynamik och automatik och vill använda Wizards istället, så kan man göra om Wizarden på ett sånt sätt att man får möjligheten att i LightTouch-Wizarden redan från början välja färdiga roller. Till exempel vilken SKU jag ska ha och vilken variant jag ska ha. Och vi kan lägga till det här på applikationer, så att när du installerar till exempel SQL Server, så kan du då välja att databasen ska ligga på C eller den ska ligga på D, eller webbservern ska installeras för .NET eller utanför .NET och så vidare och så vidare. Ganska bra för automatisering, för man kan använda det på samma sätt, men framförallt väldigt smidigt när man gör de här sakerna. Hur många har sett att man kan göra så här tidigare? Det är några. Det finns en bloggpost i hela världen som innehåller just den konfigurationen man behöver göra för att få det att funka. Och i grund och botten så är det bara det här man gör. Man tar bort den här raden och ersätter med den här raden i cti-config.vbs. För det gör nämligen att helt plötsligt börjar LightTouch rendera allt. Nämligen allt inklusive kommentarsfältet. Så genom att lägga HTML-kod i kommentarsfältet så dyker det upp under Wizarden. Det är nog ingen idé att ni kontaktar Microsoft för att få support eller få hjälp med att göra det här. För det ska inte gå. Men det går alldeles utmärkt.
Man kanske önskat att det fanns någon fältvalidering på just det.
Precis, och det gör det inte. Men det blir ohyggligt smidigt att göra på det sättet. Det betyder att sen kan sekvenserna naturligtvis innehålla till exempel färdiga sektioner. Och det har vi. Vi har nämligen de här färdiga blocken. För att om det är en Hyper-V-host, då blir det de där sakerna, och blir det storage blir det de där sakerna. Och just innan man har hittat det här exakt vad som ska ligga i, istället för att hålla på och modifiera sekvenserna till vansinne, så gör vi så här.
De applåderade där inne.
Ja, det är fantastiskt. Man kan lägga till alla roller och funktioner här, det är inga problem alls. Men vad man också kan göra är att man kan använda pausen. Och om vi går hit så tror jag att jag ska se om jag har den där. Den har jag inte här, den ligger... Ja, jag tror att den ligger någon annanstans. Vad jag är ute efter är egentligen ett skript som Johan och jag använder i en av böckerna. Och den ligger där, och den ligger där, och den ligger där, och den heter New FA, nej, New Via Roll heter den. New Via Roll, så. Ser du den?
Vad är du letar efter?
Jag hittar inte den. Eller är den heter? Via, nej, inte den heller. Vi har ett PowerShell-skript som där ligger, install via rollsetten. Så istället för att hålla på och modifiera task-sekvensen till vansinne, så gör vi så här istället. Att vi skapar färdiga paket för roll. Jag ska göra den lite större. Så jag anger rollen, och då finns det färdiga roller för allting vi behöver ha. Och Sen har vi helt enkelt en block. Filserver, gateway, domänkontrollant, DSP, RAS. Så istället för att man ska i wizarden krixa i alla roller vad de ska användas till, så har vi ett PowerShell-skript som baseras på roll. Och i och med att jag valde i wizarden att det skulle vara en Hyper-V-host, så tar den med sig det värdet, skjuter in i PowerShell-skriptet och använder de sakerna. Då slipper man redigera sekvenser så mycket. Man kan lätt testa, för PowerShell-skriptet är naturligtvis ett fristående skript och går att köra direkt. Så utvecklingstiden, det blir en tredjedel så lång tid. Jag satt hos den här kunden i 4 dagar. Jag hade en average på någonstans runt 10 skript om dagen. Liksom. Och så var alltihopa klart. Vad jävla vad fort det gick, ja. Därför att det var ett enkelt sätt att testa och verifiera och validera på. Så skulle man då rulla ut den här servern, så är det inte så märkvärdigt. Man talar om vad det ska vara. Storage kan vara.
Storage blir bra.
Ja. Storage blir bra.
Next är ganska komplicerat.
Ja. Standard, eller? Ja. Mm. Next. Mm. Och så kan man naturligtvis välja vilket OU man ska lägga ner också.
Ja.
Storage. Och så kan man ge den ett namn.
Server 1.
Nej. Johan 1 får den heta.
Tack.
Ja. Next. Next. En kund sa till mig: Micke, kan vi inte göra så att det går att skicka mail till administratören när servern är utrullad? Absolut. Vem är det? Är det massor med olika? Ja, men fan också. Vi kan skicka till en mailgrupp. Nej. Så i det här fallet kan jag säga configure email, och så skriver jag helt enkelt in, det där är ett förbestämt namn, men jag kan skriva in vilket annat e-post som helst. Vi skulle kunna skapa en lista här, eller hur? Vi skulle kunna automatiskt lägga servern i rätt underhållsgrupp, vilket jag gjorde för den här kunden. Det vill säga, den här servern rullas ut av det här teamet, ska hanteras av det här teamet, ska ligga i den här ops-managergruppen, ska ha de här parametrarna och de här sakerna. Den ska sedan administreras av CM efter att den är utrullad, och därför ska den hamna i den här collection. Så vi använder en vanlig applikation i Lighthouse för att skjuta in alla registervärden och konfigurera alla applikationer. Kittat, packat och klart. Men då har vi ju ingenting att göra efter att den är utrullad. Nej. Nej. Jag är ledsen. Vi kan väl inte vet jag, dansa eller någonting sånt där. Det enda som är dilemmat som vi har än så länge, det är just den här split token-funktionen som vi har upptäckt på sistone. Det är väldigt mycket default Microsoft som utgår ifrån att den inte är satt, och Microsoft Deployment Toolkit sätter den. Så räkna med att det dyker upp en post väldigt snart, absolut, som talar om hur man återställer Windows Server till ett default-läge så att den beter sig som en server ska göra.
Och det, vill man läsa lite mer om det här, så redan förra året så fick vi ihop en bok med hur man bygger en hel infrastruktur med PowerShell, och den funkar faktiskt även för 2016. Fast vi håller på att skruva på en till som förhoppningsvis blir klar om några veckor, men det återkommer vi till. Men det innebär att vi har kommit till den tidpunkten under dagen när vi vill tacka hela gänget här, och framförallt er som har stått upp under hela sessionen. Jag är sjukt imponerad för att det tog tid att komma hit idag. Och liksom, har ni frågor, stanna gärna kvar, vi hänger en stund, och tack snälla, ha en bra dag. Tja!
Tack för idag!